Att växa i tro är om. Det är rubriken. Och vi är inne i en tid av när naturen och det som är runt omkring oss börjar grönska. Vårblommorna i diketrenen som vi precis sjöng om. Träden som snart slår ut i alla fall. I alla fall så släpper de från sig pollen just nu för de som känner det. Känns lite hos mig, men inte så mycket. Jag känner mest av hassel och den har blommat över för länge sedan. Den började i januari någon gång. Men det börjar, och en del av er har säkert sådär, börjat påta i trädgården lite grann, gjort ordning och kanske till och med sått lite lökar eller frön. Det är så, det är nu det börjar. Livet återvänder. Och vi planterar ju för att det småningom är ett frö, för att det småningom så ska bli en blomma eller bära frukt, beroende på vilket frö man sår förstås, vad det ska bli. Och en bibeltext som har levt kvar i mig, den här texten från Andra Petrus brevet. Den är delad i slutet på vår sopplunch som vi hade i tisdags. Och det här är inte en fortsättning på den delen, det kan jag inte säga att det är. Utan det är att texten jag läste där har stannat kvar hos mig och jag ska försöka samla några tankar omkring den texten från Andra Petrus brevet. Vi ska läsa den. Kommer text här lite smått, men ni får lyssna eller så får ni läsa era biblar. Eller har ni väldigt bra bordsyn. Andra Petrus från vers, kapitel 1 från vers 2. Nåd och frid åt er i allt rikare mått genom kunskap om Gud och vår Jesus, vår Herre. Till allt som leder till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom. Som i sin härlighet och kraft har kallat oss. Han har gett oss sina stora och dyrbara löften. För att ni tack vare dem ska bli delaktiga av gudomlig natur. Sedan ni kommit undan det fördärv som begär dra med sig i denna världen. Sök därför med all iver att till er tro foga styrka. Till styrkan kunskap. Till kunskapen självbehärskning, till självbehärskning uthållighet, till uthålligheten gudsfruktan, till gudsfruktan broderlig omtanke och till omtanken kärlek. Till om allt detta finns hos er och får växa till blir er kunskap om vår Herre Jesus Kristus inte overksam utan bär frukt. Men den som saknar detta ser ingenting i sin närsynthet. Han har glömt hur han blev renad från sina tidigare synder. Petrus talar här om det kristna livet. Att beslutet att tro på Jesus, det är inte en engångsföreteelse utan någonting som man får växa i. Det är ingenting man bara beslutar en gång och sen släpper det, utan det är någonting som man får växa i och utveckla på olika sätt. Det är ju för att allt som växer behöver, jag menar, allt som kan bära frukt måste ju växa och utvecklas. Och allt liv egentligen, allt liv som skapas är från Gud. Så Gud ger oss tron, frälsningen. Det är ingenting vi själva kan ta på något sätt i skapa i oss själva, utan någonting vi får ta emot. Vi får ta emot. Av nåd får vi ta emot frälsningen och tron på Jesus. Det är starten. Gud skapar livet. Fröet som sås in i våra hjärtan, det är från Gud och vi får ta emot det. Och så förmodligen får det där fröet växa. Det får först gro lite grann och spricka ut och så får det växa. Och så småningom bär det frukt. Så är det ju med allt liv. Om vi tänker på våra mänskliga liv. För att det ska bli ett meningsfullt liv så behöver vi äta och dricka. Och röra på oss lite grann i alla fall. Ja, men så är det ju. Vi behöver det. Vi behöver också för att utveckla att vi behöver lära oss saker. Vi behöver kunskap. Vi behöver medmänsklighet. Vi behöver en moralisk kompass, vad som är rätt och fel i livet. Allt det där för att vi ska, människor ska må bra och utvecklas och växa som människor. Så är det också med den kristna tron. Den behöver växa och utvecklas. Och det är det som Petrus pratar här om. Så för att kunna få tron att utvecklas så behöver man tillföra olika saker för att den så småningom ska bära frukt. Så det kristna livet och grunden är då den kristna tron. Det är där vi börjar. Fröt som finns här som vi får ta emot när vi möter i något sammanhang. Jag vet inte vad tron börjar i dig eller så har den inte börjat än. Men någonstans började ju tro. Någonstans såddes det in ett frö som du tog emot i ditt liv. När vet ju bara du. Kanske till och med innan du ens visste om det så började det finnas ett frö. Mötte en sånt samtal i veckan och det är inte sant sådär. När man tittar tillbaka på sitt liv så inser man att det där fröet som man inte visste fanns. Det fanns ju någonstans för länge sedan för att det var någon olika saker har lett till det. Men någonstans finns det ju tro. Du tog ett beslut. Romarbrevet 10 och 9 där det står. Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda. Skall du bli räddad. Hjärtas tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Det här någonstans tog du beslutet. Fröt såddes in. Tron på Jesus Kristus startade. Och Hebreerbrevet 11:1 säger ju. Tron är grunden för det vi hoppas på. Det ger oss visshet om det vi inte kan se. Det är där han. Tron är ju någonting som vi inte kan se. Men ändå som vi kan uppleva och ta beslut om. Men det här vill jag följa. Tron finns där. Det här är grunden för det kristna livet. Det startar i tron. Utan tro finns det ingen kristet liv. Men det stannar inte där. Gud har en plan med våra liv att det ska växa. Den tro som du har fått, den ska inte stanna bara för dig själv utan den ska växa och få så småningom också bära frukt. När jag förberedde mig och så hade det kommer då mycket bibelställen nu och så när jag i morse satt och så kom det ett citat. Ni vet ju jag är lite citatnördig, jag kommer inte undan det. Det här är jag tycker det här är fantastiskt det citat som man kan få med sig idag också. Alla morgondagens blommor gömmer sig i de frön som sås idag. Ibland tycker jag att vi brukar prata om det här när vi pratar om i vår barnverksamhet där man sår in bibelberättelser. Man sår in bön. Ni har säkert bön vad ni ber för. Det finns frön som sås in. För det kommer aldrig att bli en blomma eller ett fruktträd vad det nu, om ingen någonsin sår. Så tänk på det. Vi måste fortsätta att så. För morgondagens blommor de göms i de frön som sås idag. Hur som helst, tron är grunden. Men det räcker inte med tro. Vi behöver också styrka, säger Petrus. Och då vet vi att styrkan är inte från oss utan är från den helige ande. Det Jesus säger i Apostlagärningarna 1:8. Men ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. Paulus säger det i flera av sina brev. Vaka, stå fasta i tron, var modiga och starka. Hämta nu styrka hos Herren om hans oerhörda kraft. Alltså kraften ska komma från Gud för att vi ska kunna växa i vår tro. Det är ingenting vi kan prestera själva. Vi kan inte fokusera på att vi ska kunna bära frukt. Vi ska vinna världen själva. Det är Gud som gör det möjligt. Men vi behöver den styrka. Allt för ofta kämpar ju få vår egen kraft. Jag hamnar där emellanåt och säkerligen du, eller så gör du inte det, men jag vet, möter dem emellanåt som kämpar. Men kraften ska vara Guds. Styrkan där. Det är ju Gud som ger växten. Det säger Paulus vid annat tillfälle där han pratar om plantering och vattning och så vidare. Men det är Gud som gör att det växer. Styrkan är från Gud, men det är vi måste också ta emot det. Vi måste ta emot kraften som finns hos Gud. Gud tvingar sig inte på. Han skapar inte växtlighet av sig själv. Han trycker inte in det utan vi måste ta emot den från Gud. Öppna oss för att den helige ande ska göra saker i ditt och mitt liv. Men Petrus han säger att det räcker inte med bara styrka. Kraften räcker inte. Det ska till flera saker. Nästa del som Petrus säger, det är kunskap. I Romarbrevet 12:2 står det så här: anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja, det som är gott och behagar honom. Och från Kolosserbrevet 1: vår bön är att ni ska fyllas av kunskap om Guds vilja, med all andlig vishet och insikt, så att ni kan leva värdigt Herren och på allt sätt behaga honom, med alla slags goda gärningar som ni bär, när ni bär frukt och växer till i kunskapen om Gud. När vi tagit emot tro, när vi har tagit ett ja till Jesus, vi har tagit emot den helige ande, så behöver vi också kunskap om hur det här livet som börjar gro i vårt inre, hur det ska levas. Och då har vi ju Guds eget ord. Här finns enorm kunskap, guide. Att inte använda sig av Bibeln i sitt kristna liv, det är som att montera en IKEA-möbel utan ritning. Ni som är män, ni vet vad jag pratar om, för ni har alltid börjat utan ritningen och tänker att det här klarar jag. Det gör vi aldrig, vi får göra om och så mycket längre tid och man blir mest irrit. Ja, ni vet, jag släpper det. Men vi har ju en fantastisk kunskapskälla. När vi tittar på vårt liv, hur ska vi växa? Hur ska jag vara som människa? För att det handlar om en omvändelse från någonting till något annat. Att inte leva av världen, utan leva av det som Bibeln säger, det Guds ordet säger. Här finns det vägledning för väldigt många delar i livet. Hur man ska ta hand om sin nästa, sig själv, hur man ska bete sig mot skapelsen, mot Gud. Ja, men allt det där som vi behöver av kunskap för att vi lär oss, här finns det. Vi behöver kunskap också. Det räcker inte med kraft. Det måste också vara kunskap, vishet, hur vi ska hantera våra liv. Vi behöver vägledning. Det behöver alla. Och vi behöver, för det är ju så, vet inte om någon av er tycker att amen, allt som står i Guds vägledning, det är ju, förstår jag, det är väldigt tydligt så här. Det är som en IKEA, IKEA-ritningar är väldigt tydliga. Det är väldigt siffrigt och väldigt bildigt. Men ibland så känns de här, det är mer som en IKEA-ritning som har, de har slumpartat ordningen på något sätt. Den behöver hjälp. Med hur ska man tolka det här? Dels kan man gå ha en gudstjänst och bibelstudie med någon annan vägledare, men också där man har en kristen gemenskap, en grupp där man möts och kan dela tron, att få lära sig av någon annan, de som har gått lite före, de som har mer erfarenhet av jag, tänk att lära sig, få kunskapen inte bara från Guds ordet utan någon annan som också brottas med livet och tron. Att ta del av det. Att fundera tillsammans. Sitta ner och prata om tron. Det fantastiska samtal. Det bästa, en av de bästa samtalen som jag och min fru Stina hade. Vi satt på Max i några timmar i höstas med en familj. Och pratade om andliga ting. Det var ett fantastiskt samtal. Men det kan få dela livet. Brottas med tankar och där. Och det lär oss någonting. Så kunskapen är viktig i detta. Som ni förstår så finns det fler pusselbitar att lägga till. Om ni kommer ihåg plexen så vet ni vilka bitar det är också. Från i kunskapen så behöver vi foga självbehärskning. Psalm 37:8 säger: stilla din harm, låt din vrede slockna, reta inte upp dig. Det leder bara till ont, släpp vreden och lämna ilskan. Gräm dig inte. Det för bara ont med sig. Det var samma, en annan översättning bara. I Efesierbrevet 4 säger: grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede. Ge inte djävulen någon tillfälle. Gör er av med all elakhet, vrede och häftighet, med skymford och förolämpningar, all annan ondska. Var goda mot varandra, visa medkänsla och förlåt varandra, liksom Gud har förlåtit er i Kristus. Så här har vi först en grundtro på Jesus. Vi har fått den helige ande som kraft och styrka i oss. Vi har fått kunskap genom Guds ord. Men där gäller det också att behärska oss. När vi tittar på situationer, omständigheter runt oss, så kan vi bli arga. Vi kan se på människors beteende. Vi kan se på nära och käras beteende, människor runt omkring oss, och sen kan vi bli irriterade, bli irriterade. Ja, ni vet så där. En del av oss mindre och andra mer. Det får ni, var ni hamnar, det får ni avgöra själva. Därför att det är med självbehärskning att inte reta upp sig. Vi brukar ju citera det där i första delen i samband med bröllop. Gripning av vrede så synd. Låt inte solen gå ner över vrede på något sätt, att man inte ska somna osams. Men det gäller ju alla oss på något sätt. Att oavsett man ska att vara arg och irriterad på saker och ting, det för ju ingenting gott med sig. Man vaknar inte utvilad och pigg morgonen på om man somnar i vrede. Om man nu kan somna i vrede, om man tycker det är svårt att sova också. Vi ska stilla vår vrede. Lämna det till Gud som, om man är irriterad på kvällen, om man har hänt saker under dagen, vad det nu är för någonting i ditt liv som gör att du blir irriterad, lämna det då till Gud innan du går och lägger dig. Vi måste självbehärskningen hör den här trons växtlighet till. Vi behöver ha ett lugn inom oss. Det är klart att vi ska reagera på orättvisor och annat. Det är inte det jag pratar om, men ibland så har vi lätt till att bli lite irriterade och bittra emellanåt. Men till den här självbehärskningen ska vi också foga uthållighet. Hebreerbrevet 12 säger så här: när vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då, även vi, befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss, och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Andra Timoteus 4 säger: jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Vi måste vara också uthålliga i vår kristna tro. Och när jag funderar på den här uthålligheten så tänkte jag, men ibland så när jag hade sopplunchen så pratade jag om de gånger jag cyklade Vätternrundan. Det har faktiskt hänt. Jag visar bilder på det också. Synd om att ni inte gick på lunchen, men har ni sett det? Men ändå, men alltså det här uthålligheten i, jag kan säga att från Motala till Jönköping är 10 mil, det är ner för hela vägen. Det känns så för att det är lätt, det är inte så, alltså så i verkligheten, men det känns så för att man är pigg. Och de sista 10 milen från Karlsborg till Motala är ständigt uppför. Men det är inte så, men vi drabbas av uppförsbackar i livet. Det kan vara sorg, det kan vara sjukdom, det är besvikelser. Ja, men livsomständigheter som gör det uppför. Och det är svårt och kämpigt, vi ska vara uthålliga. Men i att förbereda tänkte jag, men är det verkligen den svåraste stället att vara uthållig i de där uppförsbackarna? Och så insåg jag när jag tänkte på de där vätterrunderna, så insåg jag, ja, men det mest svåra att vara uthållig är, det är när det är rakt i all evighet. Och det händer ingenting. Du cyklar och du cyklar och du trampar och det är samma, det händer ingenting. Och det där att få uthållig då, att veta att jag håller i. Och lite så kan det vara i kristna livet. Ja, men visst möter vi motgångar, och jag märker att i motgångarna så stärks många i sin tro. Det minskar inte. Om jag skulle göra en undersökning här hos er, när era liv, när er tro växer sig starkare, så är det troligtvis inte under bibelstudier eller predikningar, utan under svåra omständigheter, när du mötte svårigheter i ditt liv. Majoriteten skulle nog svara det, tror jag. Du behöver inte svara på det, men fundera på det. Men att hålla ut när det egentligen inte händer någonting. Det rullar på. Dag efter dag. År efter år. Och det där. Man funderar, man bara, varför håller jag på överhuvudtaget? Kanske man glömt bort hur fantastiskt det var när man fick den där tron. När evangeliet man drabbades av. Och man tyckte att man skulle vinna allt i världen på något sätt. Men så har det gått en tid och man bara mal på. Man går på gudstjänster och kanske mer tradition eller plikt. Och det kristna livet och bibelläsningen och bön. Alltså det blir bara varv efter varv, efter varv, efter varv. Det är alken upp eller ner för det bara. Det händer ingenting. Hörde en del som har jämförts med när man seglar förbi, jag vet inte, Kalmarsund heter det, mellan Öland och fastlandet. Heter Kalmarsund hela den? Det är också en evighetsgöra. Titta på Kalle. Visst är det så? Det händer absolut ingenting. Det är helt tröttlöst. Men man håller ju på. Annars kommer jag aldrig fram. Ja, men uthålligheten. Att hålla i. Därför att vi vet också vart vi ska någonstans. Det är ju där vi ska ha målet i sikte. Det är det han säger. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat och jag har bevarat tron. Tänk att ändå hålla ut genom hela livet. Trots de stora uppförsbackarna. Men också när det är så lätt. När ingenting händer. Jag vet inte vilket som är din stora, största utmaning just i den här uthålligheten. När det är uppför eller när det är nedför. Eller när det inte händer någonting. Det är upp till dig. Men vi behöver vara uthålliga i tron. Ett par pusselbitar kvar. Till den här uthålligheten så ska vi foga Guds fruktan. Det där är ett ord som är lite svårhanterbart. Guds fruktan. Vi använder det inte så vanligt idag. Så, men det står ju i texten så jag kan inte bara hoppa över den och säga att vi tar in. Men så, det står Guds fruktan. Att frukt, då står ju psalm 111:10. Att frukta Herren är vishetens begynnelse. Eller psalm 25. Var och en som fruktar Herren får veta vilken väg han ska välja. Vad innebär Guds fruktan? Det känns ju i ordet inte så där jättetrevligt. Att frukta någonting. Men att Guds fruktan betyder inte samma sak som att frukta en tyrann eller en diktator. På det sättet. Nej, att ha Guds fruktan, det är att ha absolut vördnad och djup respekt inför en allsmäktig och stor Gud. Skaparen av allt. Guds fruktan kan beskrivas som en enormt stor respekt för Gud. För att han är den han är. Vi kommer aldrig att kunna mäta oss med Gud. Så är det bara. Gud är allsmäktig. Han är allvetande. Allestädes närvarande. Och oändligt kärleksfull. Och så när man möter Gud så inser man sin litenhet. Och där är i mötet med den där kärleksfulla, allsmäktige guden, där är Guds fruktan. Inte för att jag är rädd för honom, utan för att han är så helig och kärleksfull. Vi behöver den respekten för Gud. Och Guds fruktan i våra liv behöver tillta. Och människofruktan ska avta. Därför att oftast har vi större människofruktan än Guds fruktan. Det vi tänker mer på vad människor runt omkring oss ska tycka och tänka. Men det handlar inte om det. Det handlar på hur Gud ser på dig och mig. I ditt förhållande till Gud. Guds fruktan ska växa i ditt liv och i mitt liv. Inte människofruktan. Vi ska visa i handling hur mycket vi älskar Gud. Att vi älskar Gud mer än vi längtar efter att andra människor ska ära och bekräfta oss. Guds fruktan är något heligt som också behöver finnas för att tron ska kunna växa i våra liv. Två bitar kvar. Broderlig omtanke ska vi foga till nu. Ni är med? Tro, styrka, kunskap, självbehärskning, uthållighet, Guds fruktan och nu broderlig omtanke. Romarbrevet 12 säger: er kärlek ska vara uppriktig, avsky det onda, håll fast för det goda, visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek, överträffa varandra i ömsesidig aktning. Det sägs att det här är det enda stället där man ska på något sätt tävla i att visa varandra kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Alltså visa omtanke. Och då handlar det i det här fallet om den som tror. Alltså den församlingsgemenskapen. Den kristna kroppen som Paulus beskriver. Att vi är olika men vi är lemmar i en och samma kropp. många. Men det är en enda kropp. Det är där omtanken, broderlig omtanke, det är där den finns. Där det syftar på. Alltså församlingen. Alltså, Paulus säger i något tillfälle, lider en kroppsdel så lider alla andra. Och blir en kroppsdel hedrad så hedras alla kroppsdelar. Ja, men på något sätt blir det där symbiosen mellan olika delar i församlingen. Där man visar varandra broderlig omtanke och kärlek. Den som tror att dela det är. Och det möter vi på olika sätt i vår församling. När vi en del som drabbas av kris och församlingen sluter upp. Och en del som fyller år och firar. Då försluter man upp det också. Alltså vi firar, vi delar varandras liv på olika sätt. Inte alla. Det är inte så att när man bjuder till fest för att man råkar fylla år eller så kommer alla hoppa. Det vore ju lite trångt så. Men man, på olika sätt så lever vi i symbios som församling. Och då kan man tänka sig, om man tänker att det låter ju exkluderande att ha broderlig omtanke alltså om varandra. Vart tar alla andra människor vägen som inte är med i församlingen? De som inte har tagit emot Jesus i sina liv. Ja, om vi stannar med i den här pusselbiten vid broderlig omtanke, då finns det stor risk för sekterism, alltså att man blir intern bara vi. Vi, den här gruppen. Men som ni ser så finns det en pusselbit till. Nämligen till den broderliga omtanken så ska man foga kärlek. Paulus skriver i 1 Korinthierbrevet 13. Om jag talar både människors och änglars språk men saknar kärlek, är jag bara ekande brons, en skrällande symbol. Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg men saknar kärlek, är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit. Alltså om vi har haft tron, styrkan, kunskapen, självbehärskningen, uthålligheten, gudsfruktan och den broliga omtanken men inte kärleken, då raserar allt andra. Det är helt utan betydelse. Därför att kärleken till Gud, till vår nästa och oss själva, den måste genomsyra allt det som har med tro att göra. Det är då det möjligtvis kan bära frukt. Det är då det händer någonting. Kärleken måste genomsyra allt vi har i vårt kristna liv. Annars är det vi gör bortkastat. Utan mening, säger Paulus till och med. Då har vi kämpat helt i onödan. Om vi inte älskar, om vi inte Guds kärlek får genomsyra våra liv så att det också märks i dem ibland när vi möter andra människor. Och inte bara då de som finns i församlingen, utan överallt. Det är ju när kärleken får genomsyra alla de här delarna, det är då våra liv, vår tro, bär frukt. Att behålla, därför att tron startar i Jesus, han säger så här i Johannes 15 som handlar om vinstocken. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar i vinstocken, kan heller inte ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Tron på Jesus är grunden för våra liv. Det är fröet, det är där starten är. Utan det att vi börjar tro, det finns det inget annat något kristet liv. Det förstår ni, tror jag. Och utan att man sår ett frö så kan det aldrig heller bli en frukt. Det är som en del tror att det blir fiskpinnar i någon slags fabrik om det inte är fast utan fisk, men det är det inte. Det vet ju vi som har läst på. Det måste finnas en fisk om det ska bli fiskpinnar. Det måste också finnas en ko för det ska kunna bli mjölk, men det är en annan sak. I alla fall riktig mjölk. Vi släpper den. Men det måste finnas ett frö, en tro på Jesus för att det ska kunna bli en bära frukt så småningom. Men också att den här tilltron måste vi föra styrka, kunskap, självbehärskning, uthållighet, gudfruktan, broderlig omtanke och så kärlek. Allt detta hänger ihop. De behöver fogas samman, de här olika delarna, som en enda enhet. Inte var för sig, det går inte att plocka isär dem. Då bär de inte frukt, men sitter de ihop de här. När man fogar de här olika delarna tillsammans, då kan ditt liv, din tro, bära frukt. Det här är ju en, ja, men det är det som Petrus sa i början på den text vi läste. Snart vi ser så. Ty om allt detta finns hos er, får växa till och blir er kunskap om vår Herre Jesus Kristus inte overksam, utan den bär frukt. Men den som saknar detta ser ingenting i sin närsynthet. Han har glömt hur han blev renad från sina tidigare synder. Alltså om man är på vägen, på långt det här ifrån den start man sådde fröt, glömt bort hur tacksam man var för frälsningens gåva. Den där, när de dagar man kunde vinna hela världen och man kunde prata om tron med alla människor man mötte, tills de fick hål i huvudet nästan. Därför att man fylldes av den här kärleken från Gud så att man inte kunde vara tyst. Men ju längre ifrån starten vi kommer, så kan vi glömma bort det där ibland. Fejda ut. Om man inte bär frukt, då har man tappat bort det där. Varför? Och man har tappat bort vart man är på väg. Vad är målet för ditt och mitt liv? Det är inte att vi ska tillbaka till starten, vi ska till målet som är det eviga livet tillsammans med Gud. Men på vägen dit så behöver vår tro växa. Så meningen är alltså, ty om allt detta finns hos er och får växa till, blir er kunskap om vår Herre Jesus Kristus inte overksam, utan bär frukt. Och här är poängen att man ska inte fokusera på att bära frukt. Vi ska inte anstränga oss, någonstans måste det bära frukt i mitt liv. Jag måste vittna för människor, jag måste berätta, jag måste läsa, jag måste vara uthållig. Men fokusera på det som är starten, på Jesus Kristus. Fokusera på Jesus, inte på frukten. För att när vi har fokus på frukten, då kan vi tappa bort Jesus någonstans på vägen. Men fokusera ju på Jesus, om det är där du startar din dag, det är där du avslutar din dag, så kommer du att bära frukt av sig själv. Därför att det är tron på Jesus, den helige andes kraft, det är Gud som gör det möjligt. Vi kan bara skapa förutsättningarna. Vi kan kultivera. Det är ett väldigt fint ord, att gräva runt. Det är det man plöjer, man kultiverar, man vänder jorden, man gör möjligheten för att det ska växtligheten. Det är det ni som har trädgårdar och så ska ta ner spaden och kultivera. Jag tyckte om det där när jag var yngre och pigg i kroppen och så. Gräva och doften av jorden på något sätt när livet kom tillbaka. Ja, vi behöver göra det. Vi behöver göra förutsättningar. Vi behöver foga de där sakerna till våra liv, till vår tro, för att det småningom ska bära frukt. Men fokusera på Jesus. För det är Gud som gör att det är möjligt i ditt liv att växa. Känn inte att det är ju så många steg i de här delarna. Hur ska jag klara av att foga allt detta? Men det är ju för att Gud, vi backar om bild här. Här startar ju med tron och den heliga ande. Det är det som finns. Det är som att det är saven i trädet, näringen inne i det, blommorna. Det är det som gör det möjligt att inte säga, det är du som måste leva där. Det är Gud som gör växten. Du lever nära honom. Det är som Jesus säger, att man är fortfarande rotad i honom. Inympad i vinstocken. Det är där det är utan vinstocken. Om man nu tar bort sig från Jesus så funkar det inte. Man bär inte frukt. Men så fort man är kvar i honom så gör ju han att det är möjligt. Du behöver inte prestera. Utan håll dig kvar vid Jesus. så kommer du bära frukt. Ja, jag tror att ni förstår poängen. Nu ber vi. Jesus, jag tackar dig för att du gör det möjligt för oss alla att bära frukt. Men först och främst tackar jag för frälsningens gåva, trons frö som vi får ta emot från dig. Du gör det möjligt, du kan förvandla det liv som vi har fått. Du kan göra att det börjar växa. Du med den heliga andes kraft som gör det möjligt att vi får styrka, frimodighet, men också kunskap i våra liv. Så att det är vår tro som du har gett oss, den får växa och så småningom också bära frukt. Jag tackar dig för att du gör det möjligt i våra liv att se att vår tro växer. Tack för att du gör det möjligt för att hjälpa oss att foga samman de här olika delarna. Tack för att vi får ditt ord att läsa, så att vi får kunskap. Tack för att vi har varandra att dela livet med oss med. Tack för att du finns oss nära, att du inte är långt borta här, utan du finns oss nära. Jag ber för dem som brottas med livet på olika sätt. Om de känner att det är uppförsbacke eller slentrian eller vad det är för någonting i deras liv. Att det inte känns någon växlighet, utan låt dem vara uthålliga. Att det inte ger upp, utan komma ihåg var de startade, men också vart de är på väg. Tackar dig för att du omsluter oss alla i våra livskamper på olika sätt. Och du hjälper oss att foga de här delarna samman så att vi också bär frukt. Amen.